Fy fan, Therese. Åh gud, jag har så jävla ångest inför det här avsnittet.
Ja, jag med. Det känns inte bra alls.
Det är på riktigt jättetråkigt. Jag har gjort den här podden med Sebastian i 5 år. Nu är det första avsnittet utan honom.
Ja, det tog 2 år på Expressen innan jag fick komma in.
Här,
men jag har ju också varit med ett tag nu. Så att...
Det känns ju så jävla jobbigt att vi ska stå här utan Sebastian.
Jag tycker också att det är så tråkigt liksom, i och med att det inte varit så mycket under julen och så här, att vi inte fick något sista avsnitt med Sebastian liksom, utan att det bara
rann ut i sanden. Det känns som att han fortfarande är här. Jag hör fortfarande hans röst.
Jag hör också honom. Det är så konstigt på något vis, men
som att han alltid har varit här och alltid kommer vara här.
Men vänner, jag är ju här.
Alltså det är så himla hemskt att det är som att han aldrig har lämnat rummet. Nej. Alltså jag hör ju honom komma med instick.
Okej, det här är en intro-sketch eller bara härskarteknik?
Hur ska vi ens kunna fortsätta med den här podden nu?
Nej, jag vet inte.
Okej, men då skiter vi. Då går jag till kolla svenskan direkt istället. Kickrush är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast, för sista gången med mig, Sebastian Mattsson. För tredje sista med Pontus Wein. Jag har hört saker om din framtid som inte du känner till. Nej,
du är hemskt. Nej,
jag har ingen insight.
Jag ska kolla upp mitt anställningskontrakt här.
Ja, jag fick se en liten skärmd upp tidigare. Alltså du...
Hoppas att det var ledig idag.
Hoppas att pengar sparar alltså, för du kommer ha en riktigt tufft 2020. Alltså. Ja.
Det var ju väntat ju för sig.
Det är över.
Vad fan gör jag här?
Nej, King Rush kommer fortsätta. Jag har med den här dagen 5 arbetsdagar kvar på Expressen. Sen är det sayonara för mig. Inte för 3 Strömberg.
Nej, jag tror inte det.
Du har precis blivit fast anställd, va?
Nej. Det var nog Bachner.
Ja, just det. Det är lite växlar. Awkward, vi går vidare från det. Till något ännu mer awkward. Jag tänkte så här, vet ni vad vi är expert på i den här podden?
Ingenting alls. Nej.
Mycket bra poäng.
Bränna broar, va?
Ja, just det.
Ja. Så jag kände ju så här, i och med att jag ska sluta på Expressen, jag ska sluta med Kick and Rush, så har jag inga trovärdighetskrav på mig kvar alls, överhuvudtaget. Och då tänker ni, det hade du inte till att börja med. Och då tänker jag, håll käften. Så när jag såg att Samuel Luckhurst, vad har vi för intryck av Samuel Luckhurst? Skribent på Manchester Evening News och krönikör.
Ja, jag vet inte vad har för intryck av honom. Men
han är en sån där som vi skulle kunna vara. För vi är ju 3 supportrar. Men jag tycker att vi är lite mer rimliga i vårt supporterskap när vi skriver på Twitter. För vi är ganska öppna med att vi är supportrar. Och vi har liksom en ironisk touch, medan Samuel Luckhurst är ju uppenbarligen United-supporter, men vill inte framstå med sån. Så, så här.
Vi är lite mer öppna med våra färger.
Vi är ju det. Så när han hånade då atmosfären på Emirates, när United gjorde en av de sämsta fotbollsmatcherna jag sett ett lag göra, då tände jag, okej, för ett halvår sedan skulle jag inte skrivit någonting. Det gör jag nu. Så jag skrev... Jag tänkte först kalla honom Lolhurst. Men då tänkte jag till och med... Det går lite för långt. Så jag skrev bara så här... Sammy, när man hejar på Sammy och ens lag förlorar så får man ta de små segrarna. Och då tänkte jag, så var det klart med det. Vaknade jag dagen därpå med att Samuel Luckhurst har skrivit till mig privat.
Spännande.
Då blir man ju rädd. Ja. Man tänker ändå, okej, då ändå så här...
Ni har ändå haft lite kontakt i
100 000 följare, ja. Då anklagar jag mig för att vara en keyboard warrior. Och skriver, if you want another quote from me in the future, you're not going to get it after mocking me from behind a keyboard. Och det kändes ändå som att det är lite kul. Det är lite spänning.
Alltså man blir attackerad av
en Twitter. Han har också super rätt i att du är en keyboard warrior.
Ja, det stämmer faktiskt.
Ja, exakt. Men då hade jag faktiskt ett bra svar. För att för ett halvår sedan skulle jag sagt, oh, I'm so sorry, it was my boss, he forced me to mock me. Eller något sånt. Men nu kunde jag liksom bara skriva, så jag skrev bara så här, that's all right, I've quit my job anyway. Och då kom han med den konstiga kommentaren, no surprise there then. Typ han kände kanske att jag var på väg ut. Han såg att det här är en man helt utan spännande, utan framtid.
Jag tror han hade sett skämdump från någon chef.
Men hur som helst så det är min avskedsgåva då till er i Kickrush. Mm. Kickrush har alltså öppnat krig mot Samuel Luckhurst, vilket kanske inte är så bra.
Jag vet inte, vi har väl krig mot alla, tänker jag.
Jo, vi skulle ju faktiskt driva med Richard Keys. Vi vågade aldrig. Vi skulle ju göra busringning där.
Alltså, vi fick ju alltså en intervju med Richard Keys.
Hans agent svarade och sa that's great when you want to do it. Och vi jag på oss sprang typ, vi vågade ja, verkligen.
Nej, det vågade inte.
Men det hade varit jävligt kul. Det är typ det ångrar jag mest med att eller det ångrar jag mest sen vi började göra den här podden. Men jag tänker att vi ska bli mer sentimentala senare, för att det är mitt sista avsnitt. Nu gör vi bara ett vanligt avsnitt och snackar om Arsenal.
Klart vi är. Ja.
För den här gången får vi faktiskt göra det.
Ska vi börja med det eller? Ja. Therese, vad skrev du i din krönika efter Arsenals 2-0-seger mot United? Detta fina United.
Detta fina United. Ja, jag vet inte. Vet inte. Jo, det är klart jag vet.
Men här erkänner hon att hon skriver.
Det var inte jag som
skrev. Därför inte blir fast anställd.
Och jag har inte heller läst den. Nej, men jag skrev väl mer eller mindre att Arsenal 3 matcher under Arteta visar någonting som United inte har visat en enda gång under Ole Gunnar Solskjær. Det vill säga att de har en plan, eller att han har en plan, och han vet vad han vill och han vet hur han vill spela med det här fotbollslaget. Sen är inte allting perfekt och det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att bli jättebra heller. Det kan lika väl skita sig efter 10 matcher också. Mm. Men någonting som jag tycker är en förutsättning när man anställer en tränare är väl att man vet vad den tränaren står för, vad man själv vill stå för och hur man någonstans ska kunna bygga någonting utifrån det. Och det är det som vi har tjatat om i 40 miljoner år nu, känns det som, att United inte har gjort med Solskjær. Så att det var väl mer eller mindre det, att den matchen, att det blev så tydligt. Sen var ju, det var ju ingen... Jag tycker att många fick det till att det var en super, super, super bra match av Arsenal, vilket det kanske inte riktigt var. Det var ju mer att det var en super, super, super dålig match av United. Som gjorde att kanske Arsenal såg ännu bättre ut än vad de är. För att det har man ju, det säger sig lite grann själv tycker jag, när man så tydligt vill spela fotboll på det sättet som Pep Guardiola vill spela fotboll. Det krävs ju bara ett litet misstag eller en liten obalans i ett Pep spel för att det ska falla totalt.
Jag kollar med, och jag tycker att hype kring Arteta nu, även om jag såklart uppskattar den, för det är första gången det är positiva tongångar kring Arsenal på ett år kanske.
Sen i anställda Emery och du sa det här kommer bli svinbra.
Nej, det har jag aldrig sagt. Alltså, återigen, kan någon som bryr sig om den här podden gå tillbaka och hitta ett exempel på när jag säger det? Jag tror inte det går.
Nej, jag tror det.
Nej, men hur som helst. Jag tycker hypen är överdriven och jag håller med dig, speciellt i andra halvlek när jag tyckte att Arsenal blev väl tillbakadragna och jag tyckte att det höga pressspelet blev, det var inte riktigt lika bra, det var lite för passivt. Sen erkänner de efteråt att de hade liksom inte fysiken för att pressa så mycket, att det finns jobb kvar att göra. Där mot ett bättre United hade ju det kunnat straffa sig att falla så lågt liksom. Så de hade ju turen, måste säga, på sin sida att United var otroligt bedrövliga och att Jesse Lingard är alldeles för dålig för den här för det ansvaret som läggs på honom. Men jag håller med dig att det är mycket som är positivt. Och det här pressspelet är en del av det. Men det som jag framförallt gillar och det som var Emerys allra största problem, det är ju mittfältsspelet. Mm. För det var ju där han aldrig kunde bestämma sig. Där det kändes som att mittfältet både defensivt och offensivt saknade liksom en plan. Nu har han så tydligt etablerat Torreira som bollvinnare och Xhaka lite längre fram. Och jag säger inte att de två är perfekta spelare. Jag säger inte att de två är nödvändigtvis världsklassspelare. Jag säger inte ens att de kommer vara kvar i klubben i och med att båda har ryktats bort. Men det är i alla fall någonting, som du säger. Det är i alla fall en plan. Det är i alla fall ett spelsätt. Liksom.
Det är en positiv sak. Som, alltså, även om Arsenal inte var perfekta på något sätt, så är det ju, man kollar på Solskjær vilka matcher det faktiskt har funkat för honom i United. Mm. Så har det varit mot liksom City när de har vunnit eller de spelar slog Spurs och så vidare. Att det är i matcher där de kanske eventuellt, där de spelmässigt ska vara sämre, där det har gått som bäst egentligen. Eller de har spelat bra mot Liverpool flera gånger också. När de har liksom, och att Arteta ändå lyckas få ett lag att vinna en sån match, det tyder på någon form av, ja, men en flexibilitet i laget, och det är starkt. I en sån här match är ju den som Solskjær faktiskt har funkat bra i. Mm. Alltså man har inte sett, som du skrev i din krönika, att man har inte sett någonting i Solskjærs spel sedan han kom för ett år sedan. Och om det är någonting man har sett så är det ju att jo, det funkar inte över tid, men det kan funka i enstaka matcher mot bra, mot lag som ska vara spelförande och bättre. Och Arteta då, som har en ja, men en helt annan spelfilosofi än vad Solskär har.
Så det är imponerande. Han har den spelfilosofin överhuvudtaget skulle jag vilja säga.
Ja, det är sant.
Ja,
det är ju imponerande att de lyckas, ändå lyckas ta.
Och men jag tycker också att just någonting som gör, alltså vi ska inte hypa upp där alldeles för mycket, för som sagt det finns ju egentligen...
Han vinner ligan nästa år.
Det finns ju inga garantier för... det är det jag säger, mellan raderna. Ja. Så skit i det jag säger och lyssna bara på det jag sa mellan raderna. Mm. Nej, men det finns ju som sagt inga garantier för att det här ska bli hur bra som helst nu. Och att det här är liksom svaret på alla Arsenals problem. Det är ju inte riktigt så det funkar. Men jag gillar också den här känslan av att det inte finns en känsla av ny tränare, ny energi. Och att det liksom är det som... Att man liksom går på ångerna från det på något sätt. Utan... Jag menar, det har inte varit vare sig perfekta matcher eller perfekta resultat på något sätt de här tre första. Men det har hela tiden känts positivt, mycket mer positivt än vad det har gjort på väldigt länge för Arsenal. Och också så reagerade jag på det i eftermatchen-intervjun, så var det väl Luis som stod och han sa just, jag vet inte exakt hur frågan ställdes, men han sa det att vi tror... Eller vi tror verkligen på tränarens, nya tränarens filosofi och på att han kommer kunna göra varenda spelare bättre. Mm. Och det känns någonstans otroligt viktigt att, att spelarna känner det. Kanske framförallt efter hur det var med stora delar av spelartruppen och Emery på slutet, kanske redan från start. Men med just det här att för ofta när spelare säger saker om sina tränare så kan det kännas som tomma ord. Just att man måste ju stå bakom sin tränare i... intervjuer och man måste liksom säga, men det kändes som, jag vet, någonstans så kändes det som att det ändå var genuint att vi tror på det här och vi tror på att vi kommer att kunna spela fotboll så här. Sen som sagt, det krävs ju ett väldigt, väldigt bra, dels tränarhantverk men också ett väldigt bra lag för att lyckas spela fotboll på det sättet som Pep spelar och som Arteta alldeles uppenbart vill spela. Mm. Men det känns ju som sagt, långsiktigt så tror jag att det är viktigt att ha den här tydliga spelfilosofin redan från start, att man vet exakt hur man vill jobba med sina spelare, och det verkar han ju ha gjort väldigt tydligt för dem, att det är mycket taktiskt nu och det är liksom, måste lägga om i princip alltihopa här.
Ja, alltså jag är ju part i målet något ändå.
Du säger det så.
Ja, jag har en tatuering bland annat. Som inte är på dig, Pontus.
Ah.
Nej, men jag är part i målet, men jag har ju också märkt att ha den här stämningshöjningen kring Arteta, och man ska inte läsa in för mycket i det, för det finns ju vissa tränare som egentligen bara känns som stämningshöjare och inte så mycket mer. Nu ställer sig Pontus mot väggen här som killen i slutscenen av Blair Witch Project. Försöker du berätta för oss att du vill att det extra ska dödas?
Nej, men jag vill bara visa att vi spelar in mycket annorlunda mickar den här gången, så jag kan stå vänd bort mot er och att det ändå låter som att jag står vänd mot er.
Mm, det här tror jag är jätteimponerande. För är det någonting man lyssnar på den här podden för, så är det en teknikdemonstration.
Ja.
Absolut. Vad var jag? Nej. Även om man kan säga liksom att en stämningshöjare är långt ifrån nog, så ska man ju kontrastera det mot Emery, där kyligheten mellan honom och spelarna, spelet mellan honom och vissa spelare som till exempel Özil, var ju så påtaglig att den blev ett problem. Mm. Och det är absolut inte den enda komponenten i Arteta-succén. Ändå, efter tre matcher, en seger. Men jag tror ändå det är en viktig komponent att han faktiskt verkar ha en fungerande relation med spelarna så bara snabbt. Och som du säger, i den här fina intervjun med Luis, som också var otroligt märklig, när han drog en konstig metafor om att sova för evigt, vilket jag tycker som döden. Men jag tror ändå inte det var det han menade. Om det är något man ska ta för det, så är det ju den här tron på det här projektet. För jag, alltså så här, det hade ju Solskär också. Solskär var ju superpopulär hos spelarna till en början, kändes som. Det känns som man fortfarande är det. Men det fanns ingenting mer. Men det betyder inte att det som fanns mellan Solskär och spelarna inte hade ett värde. Det har det. Det är bara det att du måste ha lite fler saker liksom. Du kan inte bara vara uppskattad av spelarna. Ta Jürgen Klopp som ett exempel. Han var ju också superuppskattad av sina spelare. Supervarm person. Men hade han bara varit det, ja, då hade Liverpool inte varit där och med. Utan det krävs mycket mer. Men däremot tror jag det krävs i alla fall... till viss del. Det ser man också på en sån som Mourinho, som är en jätteduktig coach, men vars relation med spelarna alltid fallerar efter ett par år och det slutar i totalt kaos. Så man ska inte ta bort... fotboll är ju inte en social verksamhet, men jag tycker ändå att så här, den här superkylan under Emery, som jag vet inte riktigt vad den beror på, för jag tror inte Emery är en genuint osympatisk människa heller. Jag tror bara han är en dålig kommunikatör överlag. Liksom. Att den har bytt ut mot något annat, det känns ganska skönt. Pontus. Jag, om vi spolar tillbaka 10 minuter så stod jag intryckt mot en vägg. Jag blödde från mun och näsa efter att du hotat mig och faktiskt utövat fysiskt våld mot mig. Det är alldeles för lite Liverpool i den här podden. För det är ju så att man, det är mycket lättare att prata om saker som går dåligt än saker som går bra.
Jag tycker inte vi pratar så lite om Liverpool.
Ja, men det känns som att sista tiden har vi mer eller mindre tagit för givet att de vinner hela tiden.
Nej, säg inte så.
Vilket de gör hela tiden. De kommer vinna ligan. Men Pontus, så bra som det går nu. Nu vill jag att vi hittar en negativ vinkel i det här. Nämn 3 sätt man kan slå Liverpool på.
Ja, gud vad svårt.
Vad tråkigt att det är så svårt.
Ja, men hade jag vetat det så hade någon annan redan tagit reda på det.
Nej, men du kan ju ditt lags svagheter, ja, och alla lagars svagheter.
Självklart. Alltså det är ju, som Carlo Ancelotti sa nu inför FA Cup-matchen på söndag, så var ju han tydlig med att alla vet hur Liverpool spelar. Nu kommer ju Liverpool ställa upp med en förmodad Super B11 i FA-cupen, men han har ju en poäng, för med Napoli lyckades han slå Liverpool och gjorde det på det sättet som man ska slå Liverpool. Alltså man måste komma över Van Dijk, liksom, måste komma runt honom på något sätt. Du måste kunna komma in bakom backlinjen, för att det är en hög backlinje. Sen är det mycket lättare sagt än gjort med tanke på den höga pressen och att man då ska klara av att slå en sån precisionsboll som inte stoppas av Van Dijk. Det är ju tufft. Och så, alltså, att lyfta långt är ju det sättet som man ska göra det på. Men det är ju Sheffield United experter på, och de lyckades ju absolut inte med det senast. Och Chris Wilder sa ju det efteråt. Han pratade väldigt varmt om Liverpool, och även om det var en otroligt Chris Wilder-intervju, väldigt kul för övrigt, när han pratar om, man kan snacka hur mycket som helst om taktik och sånt nonsens. Men vad Liverpool gjorde var att de sprang längre än vad vi gjorde, de vann första bollarna, de vann andra bollarna, och det är det som krävs, typ. Det är inte riktigt sant, tycker jag. Det säger ju mycket om Chris Wilder och Sheffield United såklart. Och om många andra tränare i den här ligan, och mycket om brittisk fotboll överlag. Att det enda som betyder någonting är vilja och jävla namma. Men det är ju...
Grinta, om jag får
med. Ja, grinta. Så heter det tydligen på
grinta och sånt nonsens. Som essäsamlingen av Therese Strömberg som kom nästa månad.
Nej, men... om man bortser från taktik och sånt nonsens, så har han ju ändå en viss poäng i det, liksom. Att det är jäkligt svårt att få den här bollen, att slå den där bollen som går över backlinjen. När du har 3-4 spelare som tjurrusar mot dig så fort du vinner bollen. Och om du då lyckas ta dig förbi dem, då är Liverpool väldigt bra på att ställa om defensivt också. Och alla tar ju sitt ansvar, bara kolla mot Sheffield i slutet när Origi är nere som sista man och bryter. Det är ju liksom... Det händer ju inte i så många lag.
Det känns som att Klopp har tagit det från Arteta. Och att Origi har tagit det från Aubameyang när han hämtade det.
Ja, jag tror det. Det var någonting jag såg på video.
Jag tror faktiskt.
Alltså, det är väl egentligen det sättet man... Som de, nu minns jag inte riktigt när Liverpool förlorade senast.
Gud. Tänk att du kan säga det med igen. Ja, jag är så glad att jag lämnar den här podden. Det är första gången jag var glad. Så jag slipper stå här mitt emot och höra sånt. Okej, men United lyckades ändå. För United... De gjorde ju dessutom mål. De gjorde mål på Liverpool, men det jag tyckte var intressant med den matchen var att Liverpool såg så oerhört lama ut i så långa delar av matchen.
Ja.
Delvis på grund av att Henderson spelade höger ytter ganska länge. Vad var det som gick fel i den matchen?
Då var det nog, handlade det nog mycket om att de var trötta, liksom, att de hade ett tufft spelschema, hade haft det och var ganska slutkörda under den perioden. Det var de där i oktober, var de väldigt slutkörda. Och det såg man också i slutet på många matcher när de mötte Leicester till exempel, att när det blev 1-1 så var det tufft, liksom. Och sen så lyckades de få en straff och vinna ändå, som överlägsna ettor har tur ibland. Ja, jag vet att det är självgott. Men det är
så mycket som går bra i ditt liv också i stort, liksom. Det är det som stör mig. Alltså, du är så otrolig
medvinnare.
Det är därför det är skönt att du får sparken från Expressen om 3 dagar, som jag upptäckte.
Men då kommer jag väl glida in på ett bananskal och bli vd för Microsoft.
Ja, det är det som stör mig.
Förmodligen. Det är ju obviously super svårt att slå på. Man kan göra som City gjorde förra året till exempel, genom att bara helt enkelt vara ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. Då handlar det också mycket om om millimeter och centimeter.
Och individuell begåvning som få lag. Precis.
Men det är ju, där handlar det bara om att de var ett fruktansvärt bra lag. Mm. Och att Liverpool den dagen inte var bättre eller inte hade bollstudsarna på sin sida. Liksom. Och det är väl ett sätt att antingen vara lika bra eller bättre. Mm. Och den andra är nog att alltså göra som Napoli gjorde. Och Napoli har ju också, besitter ju också enormt stora alltså individuella kvaliteter, även om det har gått ganska svagt den här säsongen. Men de lyckades ju spela över Van Dijk och komma runt honom. Och det var väl en väldigt viktig nyckel för att kunna vinna. Och, för det är svårt alltså.
Men är det inte också så att den enda liksom, det enda spelartappet som egentligen skulle vara riktigt kännbart för Liverpool, det är ju om typ Van Dijk skulle bli skadad eller avstängd en längre tid av någon anledning. Ja. Är inte det så om man kollar på den här truppen?
Jo.
Att det är det enda som hade egentligen betytt någonting nämnvärt.
Ja, men alltså, det är ganska mycket skador.
Ja, men exakt.
Alltså, Alisson var borta i 8 matcher. Fabinho, som man tänkte, han är nyckeln, försvinner. Det spelar liksom inte så stor roll. Salah var borta och spelade skadad i över en månad. Och sen så har vi, hade liksom varit, det har ju varit... Om Henderson, Wijnaldum, Mané, Firmino, de som har liksom varit konsekventa sen. Så klart att det hade inte varit jättekul om Trent eller Robertson skulle gå sönder. Men Gomez har ju spelat högerback och gjort det bra liksom också. Men jag tror att Van Dijk gå sönder, det skulle vara kännbart. Annars så går det nog att lösa.
Det är så otroligt imponerande bara det också.
Ja, alltså det är ju ett lag som, det är väldigt många som säger att, alltså motståndartränare som säger, men det finns inga svagheter i Liverpool. Och det är ju inte riktigt sant, det är klart att det finns svagheter, men det är ju ett väldigt mångsidigt lag. Och om Liverpool för 2 säsonger sedan hade kanske högsta toppen i ligan, det när de spelade som bäst var som bäst, så är det inte så längre. De är fortfarande, Manchester City spelar ju mycket bättre fotboll när de spelar som bäst, tycker jag. Mm. Jag tycker fortfarande att det är ett bättre fotbollslag i höjdmässigt. Men den här otroliga grunden som man har byggt är ju ostoppbar. Liksom. Mm. Att de är liksom, även om det blir liksom 1-0 här, 2-0 där. Och Wolves-matchen var ju tuff. Liksom, men i nästan alla matcher, så även om det blir 1-0, så är Liverpool lite bättre. Varje match. Att det spelar liksom ingen roll vilka de möter. De åker inte till Burnley och är 8 gånger så bra som City kan vara. De är kanske 1,5 gånger så bra.
Mm. Och det räcker.
Och det räcker ju i varje match. Och då, man har också kollat på lite på alltså, hur trötta spelarna är, fatigness, i Liverpool mätt jämfört med förra säsongen. Och att de har liksom inte gjort lika många maxlöpningar den här säsongen som förra säsongen. För de har inte behövt göra det, de har inte tagit ut sig lika mycket. Mm. Och det är ju en jättestor del att man orkar hela tiden. För förra säsongen så dog Liverpool i januari. Liksom. Kanske vi gör det i år också, men det är inte lika mycket som pekar på det. För att har inte gjort lika många ansträngande löpningar som de gjorde förut.
Kan du med de här resultaten, eller tekniken snarare, kan du se hur min fatigness ökar i takt med att du berättar för mig hur bra Liverpool är?
Jag ser det i dina ögon.
Alltså jag känner hur livsglädjen långsamt strömmar ur mig.
Men någonstans måste ju, alltså det här är också ett bevis på att det går ju liksom att utan oljemiljarder...
Jo.
Kunna komma till den här nivån på något sätt.
Ja, och då kommer folk säga, jo men vadå, Van Dijk kostade 700 miljoner bla bla. Jo, men
ja,
i princip alla klubbar, det är det som är så sjukt, alla klubbar i topp 8 kan betala de pengarna numera.
Ja, men alltså Liverpool har ju ett av världens största löneutrymmen liksom.
Ja, det är ju,
men det är ju, men det är ju, men det hade de ju inte innan CL-final mot Real Madrid till exempel.
Nej.
Utan det är ju de här framgångarna som har fött det. Och sen väldigt bra, säkert jättebra jobb med sponsorer och så vidare, men de har inte så suttit på samma sponsorinkomster som många andra klubbar har gjort.
Mm.
Men det är klart att framgången är det som har gjort det, att man har sportsligt har lyckats komma någon vart och då byggt upp. Alltså att spela Champions League konsekvent några säsonger ger ju resultat. Mm. Och det var ju inte så att när Klopp tog över satt ju inte Liverpool på ett av världens största lönekonton. Liksom.
Nej.
Det finns tid för Arsenal också.
Ja, nej, men som sagt, alltså jag är lite pessimistisk, men om en sån erfaren och meriterad sportjournalist som Therese Strömberg säger, mellan raderna i och för sig, att de kommer vinna ligan nästa år, ja men då tror jag på det.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain.
BP-nyhetes.
Nyhetssvep. Nyhetssvepet.
För alla som har vaknat nu då,
ja,
och satt på ljudet igen.
Jo, vi har Pontus insisterat på en Liverpool-special i nyhetssvepet. Så nu blir det det blir fem nyheter, för han hade så många på Liverpool.
Mm.
Så nu ska vi föra om Van Dijks Fortnite-kväll eller något sånt, jag vet inte. Nej, Liverpool är faktiskt bandlöst där från nyhetssvepet den här gången, tyvärr. Vad börjar vi med? Börja med en...
Du ska ta en Liverpool-relaterad nyhet.
Kör då.
Wayne Rooney.
Mm.
Ändå född i Liverpool.
Född i Liverpool. Fostrad i Everton.
Tillbaka i Derby.
Mm.
Kul.
Mm.
Han tillbaka i engelsk fotboll.
Mm.
Så gjorde sin första match. Var kapten.
Mm.
Assisterande, spelande tränare. Eller något sånt. Kanske?
Otroligt fjantigt.
Det är så himla konstigt.
Vad utvecklar det här med fjantigt, Therese?
Nej, men jag vet, det här med spelande tränare gillar inte jag överhuvudtaget. Jag tycker man är antingen spelare eller tränare. Man får liksom bestämma sig. Det kan inte vara båda och. Oavsett om du är Wayne Rooney eller inte, du kan inte vara båda och.
Nej, alltså jag vill ju att det ska funka. För jag tycker det är kul. Jag minns
det kanske är kul i Örebro-kuppen, men det är ju liksom inte kul.
Men vad, Derby i Örebro-kuppen, så stor skillnad är det väl inte.
Nej, sant.
Jag tyckte det var väldigt kul när kompani blev spelande tränare i Anderlecht. Och sen gav sig själv sparken eller vad, efter typ 4 månader av kassa resultat. Men nej, jag vet inte. Jag tycker det är fint på ett sätt, men jippotonen i det hela undgår inte mig heller.
Jippoikt, tror jag är den korrekta svenska.
Jippoikt, förlåt. Det är jippoiktiga,
ja,
i situationen.
Jippoiktiga.
Mm. Men Pontus, du ska fortsätta den här seriösa fotbollsanalysen genom att reta Wayne Rooney för hans utseende, så kör.
Ja.
Jo, det har du sagt.
Ska jag göra det?
Det var du som
verkligen ville det.
Ja. Nej, jag sa att vi skulle prata om att han kom in, gjorde mål, eller assisterade, och sen slog en crossboll som föranledde anfallet till 2-1, som ju också var direkt.
Det var inte det du ville prata om. Ja. Säg det du vill säga nu. Du tyckte att hans skägg ser konstigt ut.
Ja, han måste ha gjort en ny transplantation i Turkiet.
Vadå, till hakan?
Ja, det är förutsatt.
Det hade inte förvånat mig.
Nej, det är ju väldigt tjockt.
Mm. Alltså, nu...
Det passar honom inte.
Okay, nej, det är
vi ger våra lyssnare tid då. Vi ger dem nu 2 sekunder att googla
framskägget som vi pratar om.
Ja. Mm. Det jag reagerar på med det här skägget är att jag får intrycket att de vänt hans huvud upp och ner. ser det inte ut som mer frisyr?
Hans skägg är ju mer hår, ja, och håret är ju mer skägg.
Mm.
Fattar ni?
Vi visade det för vår producent Jocke tidigare, och han hade gått i villfarelsen att det var en photoshopad bild.
Ja.
Och jag förstår lite vad han menar.
Alltså, det ser inte naturligt ut.
Nej, det gör ju inte det. Det gör inte det. Han ser ut som en karaktär i Muppan. Fan, är det jag som står och hånar? Du lurar mig till det.
Det vet du vill.
Ja. Apropå karaktärer i Mupparna. Han hade ju funkat där. Eller Mourinho. Vi har tidigare ondgjort oss över att... vad är den gamla Mourinho? Vad är den galna Mourinho? Var är han någonstans? Mm. Ja, var är han någonstans, Therese? Hittar vi honom?
Ja, han är här igen.
Han är här igen.
Äntligen. Jag som satt i... Ska bara flika in mig. I mellandagarna. Och pratade med min pojkvän just om det här att... Det är så extremt obehagligt att José Mourinho helt plötsligt är liksom... Att han har en ödmjuk ton, mm, och att han börjar bli... Alltså till och med jag började känna att han var likable. Och då är det så här... Det är ju... Då vet jag liksom inte vem jag är längre.
Nej.
Och jag vet framförallt inte vem José Mourinho är.
Om José Mourinho plötsligt framstår som mer sympatisk än dig, då... eftersom det är inte så svårt.
Nej, det är inte så
men ändå är ändå något skevt.
Ja, det var obehagligt. Men sen... På nyårsdagen.
Ja.
Då händer det.
Då händer det. Då är det ju då Southamptons målvaktscoach. Som jag behöver googla namnet på, såklart. För,
måste du ha namnet på honom? Vi kan kalla honom för vad Mourinho kallar honom för. Idioten.
han heter Andrew Sparks då.
Jag trodde att det var Jack någonting. Jag hade helt
Mourinho får en namn. Mourinho får en tillsägelse av fjärdedomaren. För, ja, vad ska man kalla det? Spionage. Eller ja. Försökt i spionage.
Så du glutta lite på någon lapp, va?
Ja, som då den här målvaktscoachen Andrew Sparks håller på med. Och då blir Mourinho sur. Sparks blir sur. Och sen får han frågan efter matchen. Vad var det som hände där? Och då säger Mourinho, för han blir ju varnad då. Jag tyckte att, jag vill säga på engelska. I think the yellow card was fair because I was rude. Okej, okay. Ödmjuka Mourinho tillbaka.
Rimligt.
Där. Ja. Nej, för då kommer bisatsen här. But I was rude to an idiot. Så ja, det är kul det här med Mourinho när han sparkar neråt. Kommer ni ihåg när han kallade Jonas Olsson som då spelade i West Bromwich för Mickey Mouse player. Det är också inte fel egentligen. Alltså okej, vi ska inte säga mer om Jonas Olsson. Jag märker att det känns nämligen för. Jag bränner broar. Men hur som helst, jag gillar det här med Mourinho när han liksom börjar bråk med oväntade människor liksom.
Ja, det är den roliga Mourinho.
Också som när han började bråka, när han stack fingret i ögat på Tito och Villanova. Var det också så jättekonstigt.
Alltså, vad, det är som man gör på en haj.
Och hitta de här, så här bifigurerna och börja bråka med.
Jag är också väldigt arg på bollkallarna i den här matchen. Ja. Som man tyckte var vältränade i att fördriva tid och helt enkelt sega ner matchen. Ja.
Men hyllade han inte Spurs bollkallar för att de var bra på det tidigare?
Ja, och det fanns en bollkille då som fick äta middag med spelarna dagen efter match.
Ja.
För att han hade varit så, så medgörlig. Så, nej, alltså,
men Mourinho är tillbaka.
Mourinho är tillbaka. Jag är glad att det händer nu. Samtidigt som, det kan vi återkomma till i och för sig, att Spurs har ju jätteproblem och vi kanske inte får njuta av Mourinho lika länge den här gången. Det känns som att det redan nu har börjat haverera. Men det tar vi lite senare.
Ska vi ta en till mupparna-karaktär?
Ja.
Alan Pardew.
Oj!
Kommer du ihåg honom?
Vem är han? Angry Chef.
Ja, han är ju tillbaka i Adelenhag i Eredivisie. Det har vi väl pratat om.
Vi har pratat om det, att han har fått jobb.
Men Alan Pardew kommer nu att göra den mest Alan Pardewiga saken man någonsin kan tänka sig att Alan Pardew ska göra som tränare för Adelenhag.
Vad?
Vad är det han har gjort? Det är den första...
Han har skallat någon?
Nej.
Han har skallat någon?
Nej, men han...
Han köpte ett par träskor. Slagit till någon? Nej,
han har klivit in i transferfönstret. Mm. Och första spelaren som han vill plocka in till klubben, det är ingen mindre än Ravel Morrison. Oh. Väldigt Alan Pardew-ikt av honom att göra så.
Vad fick han i Allsvenska Bibeln? Eller den Expressen-guiden som vi gav ut? Fick han 3-1 igen?
Det kommer inte jag ihåg. Det var inte jag som gjorde Östersund.
Det är sinnskult i så fall. Ravel Morrison som var bra för kanske 400 år sedan eller något liknande.
Han var väl talangfull för 400 år sedan?
Ja. Rio Ferdinands trötta jävla citat om att det var den största talangen han sett, bla 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 bla. Som vi sa tidigare, jag är inte helt hundra på vem som skulle göra bäst ifrån sig på ett så här beep-test. Alan Pardew eller Ravel Morrison. Jag tror det skulle vara hugget som stucket. Jag tror båda två skulle typ kollapsa.
Man ser ju fram emot att följa Adden Hag i höst, eller i vår i alla fall.
Men det är också så här, alltså vi kan ju skämta om det. Men någonstans finns det liksom en sportslig ledning som har liksom som jobb. De jobbar minst 40 timmar i veckan med det här. Och de tycker att det här är en bra idé. Alltså jag fattar inte hur det går till.
Nej.
Det är alltså människor som jobbar dygnet, inte dygnet, men de jobbar en vanlig arbetsvecka med det här. Och tycker att ja, men det är så här vi ska göra det. Mm.
Men det är den här, otroligt. Fått sparken för varenda jobb han har haft. Och sen ändå är det ännu en klubb som känner att, ja men honom.
När han inte har haft jobb på 1,5 år dessutom.
Ja.
Alltså jag fattar om typ, vad sa du, Örebro BK, vad heter din klubb? Örebro Cupen.
BK Forum.
Om de ska komma på fjärde plats i Örebro-cupen, om de så här, vi tar in Alan Pardew, det är en kul grej liksom.
Ja.
Men här är det ändå Eredivisie-lag. Vad fan, vad är det som händer?
Kul.
Ja, kul.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Genomgångsmatch. Matchgenomgång.
Fina, fina matchgenomgång. Ni kommer inte tvinga, nu fick jag panik här, ni kommer inte tvinga dels på mannen som heter Johan, Björn eller Daniel.
Han heter en av de tre.
Han heter en av de tre?
Ja.
Björn.
Johan.
Jag var nästan säker på Björn. Ja, förlåt dels på mannen. Ni kommer inte tvinga dels på mannen att klippa ut mig från alla jinglarna.
Kanske.
Det är ju som när Stalin klippte bort Trotskij alla bilder. Det är ju historieförfalskning.
Ja, men vi gillar sånt här.
Ja, i och för sig. Vi klippte ju bort Carl Djurborg från introt. Han brukar alltid vara med annars. Och det är han inte längre. Det var så ett skämt, ni verkar inte.
Nej, ingen av oss visste vad Kimmars var då.
Nej, okej. Okay. Men det var en referens för alla finsmakare. Ska vi gå in på matchgenomgången då? Vi kör vårt vanliga punktsystem. Och vi kan väl börja då med...
Vi börjar med Arsenal United, ja. Men vi lämnar Arsenal där här som vi pratar om dem, så kan vi gå in på United.
Ja, vi kan snacka lite om United och jag var ju tidigt inne på det här med Jesse Lingard och hans första halvlek. Men det fanns ju mer, alltså det roliga var att jag tyckte inte att Fred och Matic var liksom, de var inte sämst på plan. Men ändå är ju kontentan av den här matchen att Uniteds mittfält är ett av de minst spännande i hela ligan. Håller ni med? Det känns som att det finns noll kreativitet där nu när Pogba inte spelar.
Ja.
Har ni något att tillägga?
Nej, det är så. Det är korrekt. Men det har ju varit... ska man inte säga att jag är helt säker på att det alltid kommer att vara så om det finns en annan tränare. Fred har ju visat vissa kvaliteter som är liksom, ja men bra. Men med Solskär så är ju inte mittfältspelet är ju inte prioriterat. Det är ju inte någonting han sätter värde till. Det är ju inte någonting som United håller på med. Alltså, om man ser till Pep Guardiola där man pratar om att han brukar spela med 10 eller 11 mittfältspelare.
Ja.
Det är ju liksom antitesen till Ole Gunnar Solskär.
Ole Gunnar Solskär vill ju spela ett kontringsspel.
Han vill ju spela
och vill han ju bara ha snabba
Han vill ju ha yttrar som kommer snabbt in mot mål liksom. Att det ska ut på kanten och sen snabbt in eller eventuellt ha en boll direkt utanför straffområdet. Ja. Det ska inte byggas upp och framförallt ska det inte byggas upp av mittfältare. När det spelas fotboll av United så är det ju ofta Lindelöf eller Maguire som slår de bollarna. Det är ju inte...
Vilket är sinnessjukt i sig. Även om såklart moderna mittbackar ska ta ansvar så,
ja,
är,
verkligen.
Ju, alltså, så är det ju...
Jag tycker inte att det är ett problem i sig att de kan slå de bollarna.
Nej, nej, det är det ju inte. Men att de är typ
de som
sakliga,
är de,
kreativa flödena. Liksom,
det är ju inte positivt.
Och sen, ofta brukar man ju vara... När United byter, liksom, då brukar man ju vara rädd. Eller som Arsenal-supporter har man ju alltid en inbyggd respekt för United. Men liksom när de plockar in Pereira och Mata. Alltså jag har aldrig varit så likgiltig inför en inbytta United-spelare. Jag kände att det spelar absolut ingen roll. Det här vi kan liksom inte förlora. Det kändes så torrt och poänglöst liksom.
Ja.
Och det är typ så United känns just nu. Alltså men det är ju så här sorgligt på något sätt. För det är ju inte som att, eller ni... kanske inte bryr er eller kanske vill det, men det är inte som att man vill att det ska vara så. Alltså,
nej, jag tycker att det är jättetråkigt.
Varje dag.
Men det är ju så otroligt...
Snälla ta in någon annan tränare i United.
Ja.
Nej, men det är ju så otroligt deppigt att kolla på United. Det är ju varje gång som man ska liksom sätta sig en lördag eller söndag och bara säga okej, vad är det för matcher idag? Så ser man att det är United. Det är ju lite deppigt varenda gång. Och det är ju inte så man vill att det ska vara. Och jag tycker ändå också att när jag skrev den här krönikan just om det jag pratade om då, det som Arsenal visade i den matchen som jag menar att United inte har visat en enda gång under Solskär, det är ju det här med spelidén och tydliga linjer och vad man vill och så vidare. Det var ju väldigt många arga United-supportrar som uppenbarligen inte fattade vad jag menade.
Det tycker jag är konstigt. Och, hur kan folk bli arga?
Nej, men
alltså, de United-supportrar som skriver till oss oftast, de håller ju typ med oss.
Ja. Men jag vet inte, det kan ha att göra med att man läser en rubrik och inte en krönika eller att man inte helt enkelt förstår för att jag skriver för invecklat. Jag vet
bra.
Inte.
Det bra.
Men det var en som svarade i alla fall på Twitter, nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men som hade en ganska bra poäng just, ja men han höll ju med, men sa det också att United har alltså varit bättre under Solskär vissa gånger än vad Arsenal kanske var i den här matchen. Mm. Men med det sagt så har de ju inte haft den här tydliga spelidén en enda gång. Vilket i längden är viktigare.
Ja.
Och det känns ju allt mer som att även om vi har pratat många gånger om att United har stora problem som rör sig också utanför truppen och tränar stab, så känns det, det blir ju allt tydligare att det är där nästan de hade behövt börja snart för att få någon slags vändning på någonting. För att det blir ju så här med United som under den här julen att man vinner ett par matcher och allting känns tippen toppen. Och sen så bara går man och gör den sämsta matchen man någonsin har gjort i princip.
Mm.
Så att det, är ju, det funkar ju inte att hålla på så. För att det finns ju ingenting egentligen som tyder på att en vändning är runt hörnet.
Nej.
Om man säger så.
Alltså gudarna ska ju veta att United har ett bra match under Solskär. Det ska man inte...
Ja men absolut.
4-0-seger mot Chelsea till exempel.
Ja, super, eller när de vann mot City. Alltså det är klart att de har gjort bra matcher.
Verkligen.
De har gjort bra matcher mot Liverpool 2 gånger.
Mm.
Men problemet är flexibiliteten. Att det finns ju ingenting mer än de segrarna.
Exakt.
De bra matcherna. De har inte gjort någon bra match på något annat sätt. Och det är ju problemet.
Mm.
Och att det liksom i matcherna som... Alltså man brukar säga beat the draws, win the league. Ska det vara topplag så måste du kunna spela ut och vara bättre än lagen som inte är topplag. Och det lyckas de inte med. Mourinho är ju på något sätt den som är av de topptränarna liksom som är närmast Solskär i alltså, filosofi, om man ska kalla det. Men han har ju han kan ändå vara så pass flexibel att han kan ju skapa ett lag som också vinner mot ja men Burnley eller Sheffield United eller Brighton eller vilka man vill prata om. det har ju inte Solskjaer kunnat visa än.
Nej,
och det är väl lite, alltså det är ju lite samma med United som det har varit med Arsenal. Alltså man kan liksom inte leva på individuell begåvning hur mycket som helst liksom. Arsenal har haft liksom Aubameyang och Lacazette och några till, och det är ingen som förnekar att United har jätteduktiga spelare i Rashford och Martial, som jag tror kan bli ungefär hur bra som helst, den sistnämnda. Och James har varit en smart värvning. Och,
alltså,
med den liksom, och Pogba då när han nu får spela, det kanske vi ska komma in på. När de väl liksom får använda sig av all den här, när liksom, har man så mycket talang så kommer det belöna sig oavsett om man har en superkompetent tränare eller ej. Men som du är inne på Pontus, det kommer inte belöna sig kontinuerligt.
Nej.
Du kommer liksom blixtra till i vissa matcher när typ, ja men som Chelsea-matchen när Pogba liksom slår två jättebra passningar och Rashford är en jättebra smart avslutare liksom. Men det kommer inte leda till långvarig framgång. Ska vi snacka lite Pogba? Jag börjar bli lite trött på Pogba. Jag vet att ni ofta tar Pogbas parti och att Pontus alltid tar för den här om att jo men det är upp till tränarna, även om spelaren har ett ego och bla 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 bla. Det känns inte som att Pogba, det känns som att han slösar bort hela sin karriär just nu.
Nu är han väl bara skadad.
Ja, han ska väl opereras.
Det är inte hans fel.
Nu är inte han som bestämt sig för att nu ska jag opereras så jag slipper spela. Men med det sagt så har det ju känts som att det
men
där
varför
finns...
säger han det här, varför säger Solskjaer det här my people, eller his people? Det finns någonting där.
Men det är klart att det finns någonting där, och det är klart att det har funnits någonting där under en lite längre tid. Det känns väl ganska tydligt att Pogba inte har velat vara kvar i United. Det har vi avhandlat 2 miljoner gånger. Just nu verkar det ju som att han på riktigt är skadad. Ett tag där det var brorsans bröllop och det var någon sjukdom och allt vad det var, så kändes ju allting bara superfjantigt. Men...
Kalla mig konspiratorisk.
Men jag tror helt enkelt... jag tror inte att... Alltså, eller tror. Alltså Pogba kommer ju inte bli kvar i United.
Alltså, men... Det är ju också rimligt. Alltså, i mina ögon är Pogba en av ligans absolut bästa spelare, om kanske inte den bästa spelaren. Kvalitetsmässigt. Och det finns ju rimlighet att han inte vill vara kvar i ett lag som just nu kämpar om att få spela Europa League.
Självklart.
Liksom, han har ju all kapacitet i världen att spela för Real Madrid eller Barcelona. Och det är klart att han vill göra det när han istället får harva i ett mittenlag som han gör nu. Det finns ju rimlighet att han vill bort. Och det är ju, jag tror att det är ett problem för Manchester United och i Manchester Uniteds trupp just nu att det är så, att det inte finns en harmoni. Men jag tror inte att han håller på att slå bort sin karriär. För nu verkar han ju verkligen vara skadad.
Ja. Jag ville bara få igång er. Kan inte uppskatta det. Apropå Rude Idiots så kanske vi ska snacka om matchen som förelände Rude Idiots. Först jag vill nämna, Dan Ings har gjort 13 ligamål.
Oh, Gud.
Han gjorde målet här.
Alltså han är så bra. Alltså man ser ju, han har ju otroliga kvaliteter.
Mm.
Alltså det är så synd att han har skadat så mycket.
Jo, så är det. Och sen hade han kunnat etablera sig i Liverpool?
Nej, alltså i så fall som truppspelare såklart.
Ja.
Men han är ju, han, ja, det är ju en kvalitetsspelare alltså på riktigt. Ja. Hade han varit skadefri hela tiden, inte haft sin tid i Liverpool utan gått direkt till Southampton kanske. Då hade man ju pratat om honom som en av de bästa spelarna outside top 6 i ligan.
Ja, jo.
Alltså inte, kanske inte Vardy-nivå sådär, men han är en superkompetent fotbollsspelare. Och liksom, han är inte bara en sån habil forward som ja men, alltså Steven Fletcher var eller ja men, de andra den
kategorin. Han har helt klart
han har ju mycket fotboll i sig.
Det såg man ju redan i Burnley att han var ju
liksom,
han var ju 4 snäpp över alla, alltså teknikmässigt i det laget.
Ja.
Det var faktiskt sinnessjukt att se.
Ja, men alltså när han gör bort förtången nu är ju... Det är så briljant att jag blev nästan tårögd.
Blev du det?
Nej, det blev inte.
Blev du det? Ja, det väljer jag att syna direkt.
Ja, gör det.
Däremot tårögd kanske man ska bli när det gäller Spurs. Som ju fortsätter att läcka in mål. Och spela ganska trist fotboll, känns det som.
Och där kan man ju prata om det här som vi nämnde tidigare. Att man kanske inte riktigt känner... med, inte så tydligt i alla fall som det har varit i vissa andra fall, det här med Arteta till Arsenal, att det inte är någon supertydlig ny tränare, ny energi, nu är allting hur bra som helst. Det var ju lite så det kändes de första matcherna där för Mourinho under Tottenham under Mourinho, att alla var svinarga på att Pochettino hade fått gå och att man plockar in Mourinho av alla människor. Och sen såg det rätt så bra ut ändå. Och sen så mattas det där av. Och nu måste man börja se någonting annat. Mm. Det hade varit mycket bättre om man kunde se någonting annat redan från start.
Ja.
Ja, så, så här, vissa grejer är ju Mourinho. Alltså Aurier, vi gillar honom för... Det var, han gjorde en bra match, vilka mot det? Det kommer jag inte ihåg. Men han är ju ett haveri på många sätt, den mannen. Och det är svårt. Och Spurs mittbackspar som tidigare har varit så här ofyllbara. Alltså det märks ju att åldern börjar komma ikapp dem lite. De är ju inte lika bra som de var för 3 år sedan. Det är objektivt.
Nej, så,
liksom. Alltså, vissa grejer kan inte han göra så mycket åt liksom. Men...
Ja, Kane skada hjälper inte.
Kane skada, absolut. Och Sissoko som ju är en gåta. Och det är hiskeligt ojämn. Och en Eriksen som ju såklart har... tankarna en helt annanstans. Så vi ser allt, man kan tillskriva Mourinho allt, men klart är ju att det känns ju som att det här, jag hade i alla fall förväntningarna att Spurs skulle bli mer defensivt solida, men nu har de liksom inte ens det, och de har ganska svårt att hitta den här kreativiteten också, det som jag trodde skulle vara det stora problem. Så jag vet inte. Hur länge liksom tror vi att Mourinho hittar på någonting i januari?
Det är högst tveksamt.
Ja.
Jag har inte sett någonting specifikt.
Nej,
inte vad de skulle gå in på heller. Det är klart att de skulle behöva nya ytterbackar och inne mittfältare liksom som är stabil. Så, men nej, jag vet faktiskt inte. Det ser ju ganska mörkt ut just nu.
Ja, det fanns ett otroligt momentum kring den här klubben. Alltså det är lite, under det här säger jag, det är Ferguson light, att en jättebra tränare får jättebra resultat, lämnar, och plötsligt då ser man liksom, oj, det fanns mer sprickor i den här truppen än Pochettino lät oss se. Ja. Det är samma sak som när Ferguson lämnade 2012 och så oj, United har... typ den sämsta titelvinnande truppen i Premier League-historien liksom. Ni säger inte att det gick illa med Spurs som det var med United när Moyes tog över. Men det är uppenbarligen så att shit, det här Spurs känns lite vittrat, lite bedaget kanske. Och kommer liksom behöva en omställning. Speciellt med tanke på att Eriksen lär dra. Så, ja.
De behöver verkligen någon form av renovering om de ska hänga med, tror jag. Och de skulle behöva bredda truppen, och jag tror att det kan mycket väl vara det som har gjort att de börjar tröttna liksom. Att det har varit samma spelare i princip som har spelat alla matcher och varit väldigt hårt ansatta. Kane har ju spelat trots skador, kommit tillbaka tidigt från skador varenda gång. Och det är nog inte alltid positivt. Och de här mittbackarna som de har ju varit väldigt, har fått spela väldigt mycket också. För Tommy fick också spela vänsterback flera gånger. Och det är klart att det tar på kroppen. Och man vet ju att Pochettino är ju en tränare som är väldigt krävande. Som har pushat spelarna väldigt, väldigt hårt. De har ju sagt att försäsongsträningen med Pochettino är det värsta du kan göra. Typ. Att det är verkligen...
Det är värsta efter att lyssna på dig prata om hur bra Liverpool är.
Ja, exakt. Det är de två sakerna på Guinness världsrekordslista. Mm.
Listan i boken, ja. Kan vi säga. För att vara snäll mot dig.
Och det är... Det kan säkert ha tagit ut sin rätt när det inte finns, när det inte har funnits tillräckligt bra ersättare och så vidare. Och nu, ja, för det ser tröttkört ut. Och det har gjort egentligen i ett år, bortsett från Champions League-runnen då. Även om det också var lite halvtröttkört ibland.
Kuppspel räknas inte. Kan vi en gång för alla komma överens om?
Jag gillar kuppspel under 2019 i alla fall.
Vi har ju pratat om den gode Alireza Jahanbakhsh, som ju är en superflopp-värvning. Kom till Brighton för, vad var det i alla fall, 200 miljoner någonstans där?
Ja, det var en rekordvärmning för Brighton.
Ja. Hade gjort många mål i Eredivisie i
Twente.
AZ, jag sa Twente förra gången, som blev rättad. Det är AZ. Eller sa jag tvärtom? Sa jag AZ och det kanske var Twente?
Vem vet.
Han kom antingen från AZ eller Twente. Och vill ni skälla på mig för att jag inte kollat upp det, så big deal, jag ska ändå sluta. Så vad fan ska ni? Han har inte gjort ett enda mål för Brighton innan han kliver ut då. Mot Chelsea och gör karriärens snyggaste mål. Jag vet inte, har ni sett några andra?
Nej, men det har väldigt snyggt.
Den goda resa gjort? Nej. Väldigt snyggt mål. Du, Therese, fastnade för det här ögonblicket.
Ja, det var ju också inte mot Chelsea som han gjorde det målet.
Nej.
Det var mot
Chelsea han gjorde
Bournemouth. Och Chelsea var ju snygga målet, ja. Men det var ju mot Bournemouth som det var det första målet. Ja. Och det var då jag fastnade för ögonblicket. Spola fram. Jag gjorde ett snyggt mål mot Chelsea.
Kan vi ta om det?
Nej, det kan vi inte.
Nej, absolut inte. Fan.
Men som pratade vi inte lite om det i somras när Potter kom in, att vi tänkte, men kan inte Jahanbakhsh. Eventuellt få...
Det låter som ett tyskt namn när du säger det. Det låter som det är två namn. Jahanbakhsh låter.
Jahanbakhsh. Ja, det är det jag tänker på. Ja, jag ursäkta mitt uttal. Men sa vi inte då att det finns, men Potter kan säkert få igång honom. Han var ju så himla bra och så i Holland och floppat så otroligt mycket nu. Och nu kommer han ju där som ett spjut. Precis som vi såg i våra spåkulor. De alltid så sanningssägande spåkulor.
Ja, alltså det var ju en så kallad halvdan kommentar framslängd så här, men Potter i det här offensivt spel. Han kanske kan få igång dem. Det var liksom inte en så här analys. Liksom. Det var inte så att du hade kollat hans fatignivå.
Jag vet inte om jag så sa det, men för att någon sa det.
Ja, någon sa det. Det låter som att han kanske kan få fart på honom.
Ja, då tänkte jag när jag såg att han gjorde mål, tänkte jag, ja, nu satt den. Det är första rätt vi har haft den här säsongen.
Vem blev gladast då? Du eller han? Det är frågan.
Ja, han blev ju väldigt glad.
Ja.
Men överlag så Brighton gör ju en jävla kanonmatch. Och det är som upplagt för att när Chelsea tappar poäng så... Ja, nu kan de andra lagen hämta ikapp lite grann. Nej, det kan de absolut inte göra.
Skiter väl dem
i. Nej, det blir ju... Det känns som att ofattbart nog så blir ju racet om fjärdeplatsen blir en sån här shitshow. Alltså, vem kan vara minst jättedålig? Mm. Precis som förra gången. Där Chelsea, United, Spurs och kanske Arsenal. Kanske. Kommer att liksom trilla över sina egna fötter fram till det där. Medan City, Leicester och Liverpool. Leicester som ju har studsat tillbaka efter två förluster mot ligans två bästa lag. Och vunnit två matcher i rad. Och känns ganska etablerade där uppe. Ja. Det blir ju de tre och sen... Ja. Chelsea kanske har den bästa ursäkten i med att de bara kör med 11-åringar.
Chelsea också har den bästa förutsättningen och bästa utgångsläget.
Ja.
De spelar ju också bäst fotboll tycker jag. Så, men Brighton gör det jättebra. Och Chelsea får ju på något sätt lite skylla sig själva att de inte lyckas få in bollen. För de har ju massa lägen. Mm. Och det är som att det är lite uddlöst i Chelsea. För det är ändå ett... Alltså, framförallt med tanke på efter med Spurs och Arsenal man vinner. Och man ser ändå kvaliteten som Chelsea har i truppen. Att det finns ganska bra spel. Och så fortsätter de spela bra mot Brighton. Men när till slut så... Går det liksom inte mer. Mm. Och när man inte lyckas få in tvåan, då är det tufft. Brighton är ett bra lag. Och det var inte så att de inte förtjänade det efter att de hade tryckt ändå på ganska bra tag innan de gör kvitteringen. Så. Mm. Chelsea behöver hitta någon... Alltså, Tammy Abraham har ju varit mycket bättre än jag trodde att han skulle vara.
Reece James.
Men de behöver hitta någon... De behöver lära sig att göra mål i de lägena för att kunna stänga matcher. Och framförallt så behöver de också lära sig att stänga matcher defensivt, kanske.
Ja. Alltså vi får ju se. Deras transferförbud har ju mildrats något med ett fönster.
De lär inte plocka in Jadon Sancho i januari liksom.
Nej, exakt. Exakt. De lär ju Lampard tiden ut och sen får vi se vad som händer i sommar. Hur många av produkterna som liksom överlever. Och det känns som att Lampard vill ju bygga en grund av...
Om man vill veta vad har de för ambitioner, vad har Abramovich för ambitioner nu, är han redo att pumpa in samma summa som gjort förut. Nu de senaste säsongerna så har det varit en eller max två stora värvningar. Men som du säger Sebastian, så är det ju, ska man rensa ut truppen, då kommer du behöva 4-5 stora värvningar.
Ja.
Och det vet jag inte om de har ambitionerna för att göra riktigt. Det blir en spännande gåta.
Ambitioner, säger ni. Jag har ambitionen att gå ut genom den här dörren och aldrig komma tillbaka.
Mm, det är sorgligt.
Ja. Vad känner ni? Ska vi vara oroniska?
Ja, det kan jag.
En gångs skull.
Ja, det är jätte sorgligt, tycker jag.
Jag håller faktiskt med.
Det här har varit det roligaste... Ja, roligast jag har gjort med mitt jobb sen jag började på Expressen för 7 år sedan. Mm. Det gör det här kickrush.
Nej, jag håller med.
Och i princip uteslutande. Ja, många som har kommit och gått. Och Therese har kommit in. Petra har kommit in. Noah har kommit in. Martin och Oskar har försvunnit. Mm. Men du har alltid varit närvarande. Och det har ju också byggt en vänskap.
Mm. Det får vi, det, och det är faktiskt någonting som är genuint. Liksom. Folk kanske tror att det är liksom bara poddpersonen liksom, som man kör med här. Men vi har ju faktiskt blivit vänner på riktigt, alla vi här. Och det är väl något som jag ändå tror har skinit igenom och som jag tror har varit en av de stora behållningarna med podden. För att alltså, när man liksom startar en podd och ska prata om fotboll, eller det spelar ingen roll vad man pratar om i en podd, så alla, det kan ju alla vittna här också, alla slår sig någon gång av tanken att varför ska folk lyssna på mig? Varför ska jag liksom ta så mycket tid i anspråk, deras tid i anspråk? Varför ska jag liksom ställa mig framför mikrofonen och prata om någonting? Och man drabbas ju av den här osäkerheten, men den har liksom mildrats hela tiden av att vi dels haft så bra gemenskap i den här podden och dels haft sån jävla fin uppbackning från våra lyssnare. Och det har jag verkligen märkt av nu när jag gått ut med att jag ska sluta med podden och fått jättefina tillrop från jättefina människor. Och det har verkligen... Vi har ju en ganska så här bantrig jargong både i podden och med våra lyssnare, men jag har märkt av den genuina uppskattningen och blivit genuint glad. Det blir liksom ingenting ironiskt och cyniskt med det. Jag tycker bara det är så fint. Det är så fint. Och där har jag känt att alltså, vi kan ju skoja om att vi inte är de liksom skarpaste experterna alltid och att vi chansar ibland och så. Men det känns som att våra lyssnare har bortsett från det och omfamnat våra personligheter. För det är liksom det vi erbjuder när vi ställer oss framför mikrofonen och spelar in ett avsnitt. Det är liksom våra personligheter. Och att man får uppskattning för sin personlighet ännu mer än sin fotbollskunnande, det är ju typ det finaste berömmet man kan få. Det är den finaste kärleken man kan få. Och den har vi ju alla här, tror jag, märkt av liksom. Och jag har märkt av den. Och för det är jag liksom så här evigt tacksam. Som Pontus säger, det här har varit det roligaste med jobbet på Expressen. Och uppskattningen man har fått från er lyssnare har varit den uppskattning som vägt liksom överlägset tyngst. Alltså det har varit helt fantastiskt. Och ja, jag är väldigt stolt över den här podden. Det är en märklig podd. Den är ojämn. Och lite, vad ska man säga, opolerad. Men det tycker jag också har varit bland det finaste med den. Vi har liksom varit på något sätt... Jag tycker att vi har varit uppstickarna. Vi har varit den stökiga kusinen från landet. Och det har jag gillat väldigt mycket med den här podden. Och jag kommer sakna den oerhört mycket. Och anledningen till att det blir så långrandig nu är för att jag inte vill avsluta det här. För det här kommer vara min sista insats i Kick and Rush. Så jag skulle helst vilja göra som med amerikansk politik och filibustra och prata i 4 timmar så att det aldrig tar slut. Men jag vill inte utsätta er läsare för det, eller lyssnare för det, för då kommer Pontus börja prata om Liverpool igen. Och det klarar ingen av oss av. Jag triggervarnar det här avsnittet i efterhand för att ni behövde lyssna på det. Så tack så otroligt mycket till Atelier, såklart Therese, Pontus, Noah Bachner, Petter Landén, Martin Heini och Oskar Brosten för att de startade den här podden och gav oss den här plattformen. Och sen lät oss förvalta den och som aldrig liksom... bara har stöttat oss, aldrig liksom klivit in och sagt att ni gör det på fel sätt eller någonting, utan de har alltid varit stöttande som sagt. Och ja, nu märker jag att jag börjar bli onödigt sentimental här. Så vi ska väl bryta här. Jag kanske borde önska en låt i slutet, Pontus. Vad ska vi köra? Du som gillar musik.
Jag gillar att du sa att du ska önska en låt och sen frågade Pontus vilken låt du ska
önska. Jo, men Pontus är ju... Pontus har ju många fel och brister som person. Men jag respekterar hans sinne för musik. Och han har faktiskt inte ens att...
Mitt då? Jag har också ett sinne för musik.
Ja, men då blir det någon jävla Einar eller någon sån svensk hiphop. Alltså no offense till svensk hiphop. Jag är inte Malou von Sivers här, jag är inte Alex Nyckeln. Ni får sjunga hur mycket ni vill om knark och våld. Jag tänker inte ta avstånd från det. Men jag behöver melodier, va? Jag klarar inte av beats. Mm-hmm. Tyvärr. Det blir ingen...
Ja, det var ju en skräll att du skulle dissa med det sista du gjorde också.
Ja, nej, det blir mitt arv här. Det är det jag hoppas att ni tar över då. Dissa Therese musiksmak minst 3 gånger per avsnitt. Pontus, vilken kör vi? Ska vi köra en Beatles-låt eller?
Känns bättre att köra en Dylan-låt som om vi inte vill ligga mer närmare till hans båda två.
Vad kör vi då?
Vi kan köra I Watch the River Flow.
Det går vidare. Men det låter väl jättefint.
Det går vidare, men det kommer inte vara samma sak.
Nej. Så vi kör den låten då, Kim. Googla fram den, sätt på den och ja, det här känns så jävla sjukt. Men hej då. Hej då, Kim Crush. Tack för allt. What's the matter with me? I
don't have much to say. Tjena, hej, sorry att jag bryter musiken så här, men vi kom på efter att vi hade spelat in avsnittet att vi hade glömt Petter. Och han ville vara med, för han hade tydligen saker att säga om att det här var mitt sista avsnitt. Så jag orkade liksom inte spela in ett helt nytt avsnitt igen med honom. Så jag sa till honom att kan du spela in en sista hälsning till mig idag? Och så lägger vi den i slutet av avsnittet och så får det liksom bli kompromissen. Så. Han spelade in något och det kommer här då. Take it, Peter.
Sebastian, ja, jag vet knappt hur jag ska börja. När jag kom in i podden så var det ju tack vare dig att du såg min potential. Ja, det var ju förutom det att det inte fanns någon annan som kunde ställa upp. Men du trodde ändå att jag kunde fylla luckan efter någon som var borta och... Du har ju varit liksom huvudmannen i den här podden så länge jag kan komma ihåg. Och jag är oändligt tacksam för det du har gjort både för mig och för podden i stort. Det är helt otroligt. Jag saknar ord för vad du har betytt och vilken förlust det är att du inte kommer att stanna med oss. Men jag skulle vilja avsluta och säga med att det absolut viktigaste och mest betydelsefulla du gjort för mig...
Sorry, jag bryter igen här mitt i Petters grej. Men det känns som att han typ sa samma sak om och om igen. Och jag är på pendeln så jag orkar inte ladda ner hela filen. Så det blev lite som det så. Men ja, men tack Petter och ja, vi hörs. Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Sit down on this bank of sand and watch the river flow. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.